vi vara med om det?
Kör.
Den här veckan handlar Kapitalet om hotell. Behövs det verkligen så många? Byggkranarna har stått som kärvar ur backen i centrala Stockholm i flera år. Det råder ju bostadsbrist. Men det är ju inte bostäder som man bygger. När storbankerna överger sina kontorskomplex i city eller när järnhusen utvecklar området runt centralstationen, då bygger man kontor och hotell.
Alltså, jag skulle säga så här, om vi tittar på riket i stort, så länge vi har statistik tillbaka har det ju aldrig sett ut på det sättet. Det vill säga att vi har haft en så här hög beläggningsgrad, den är ju historiskt hög.
Man vill ju tro att marknaden har varit ganska gynnsam för hotelloperatörerna under senare år. Fler människor reser, turismen blommar. Och så har vi den här lilla omständigheten att räntan ligger under noll. Det tog ju gynna någon som behöver stora utrymmen i centrala lägen. Men ändå. Jag hittade en artikel från 2011 och redan då hade antalet hotellrum ökat med 50% på 10 år. Och sedan dess har det bara fortsatt att öka. Så hur kan det finnas plats för alla? Hur funkar ett hotell? Och vad krävs det för beläggningsgrad för att överleva? Som vanligt görs Kapitalet i samarbete med SPP, pensionslösningar för privatpersoner och för företag. Vill du veta ungefär hur mycket du kommer att behöva spara varje månad för att få en dräglig pension, utöver din statliga pension och utöver tjänstepensionen, då kan jag rekommendera räknesnurran på SPPs hemsida. Den kan bli ett litet uppvaknande. Nu ska vi stifta bekantskap med Åsa Secker som för Kapitalets räkning har gjort ett studiebesök i hotellmarknaden.
Hej, jag ska träffa Therese Mårtensson.
Ja,
tre nätter.
Jag kan ringa och ditt namn.
Åsa Secker.
Det är måndag morgon på Brunkebergs torg i Stockholm och jag har klivit innanför dörrarna på hotellet At Six. Det är hotellkungen Petter Stordalens senaste bidrag till Stockholms hotellmarknad. Och det öppnade för bara 7 månader sedan. Jag är här för att träffa hotellchefen Therese Mårtensson. Och det första man ser när man kliver in genom entrén, det är en stor marmorskulptur i form av ett huvud. Therese Mårtensson berättar hur det gick till när det här konstverket kom på plats.
Petter Stordalen har sett den här och bara känner sig att det här är At Six. Det här ska vara signaturverket för At Six.
Men riktigt så enkelt var det såklart inte.
Trappan är redan byggd. Någon så här ska det här 3 ton huvudet stå. Varav NCC då som har byggt på det, så här, nej men alltså trappen håller inte.
Svaret från Petter Stordalen var däremot enkelt.
Bygg om! Det är bara bygg om! Förstärk trappen! Och det fick de göra.
Så nu står den där, mitt i trappen, som jag och Therese Mårtensson går upp för på väg till ett lite tystare rum.
Det är liksom en bra för oss, tänker jag.
Det här blir perfekt.
Jag har druckit 3 koppar kaffe till frukost. Ja, jag vet. Det är min last.
När Therese Mårtensson tillträdde som hotellchef för At Six förra året så hade hon redan 15 års erfarenhet från hotellbranschen. Hon började redan som 17-åring och då var hon praktikant på Quality Hotel Globe i Stockholm.
Då städade jag i en alldeles för liten städrock som var med kardborreband. Så varje gång jag böjde mig ner så åkte den här upp och jag liksom visade rumpan, och jag vet att det tyckte många på städavdelningen var väldigt härligt.
Nu är det ett tag sedan som hon la städrocken på hyllan och bytte till andra arbetsuppgifter. Idag så ska hon bland annat hjälpa sin receptionschef med rekrytering. Och så är det hela budgetarbetet.
På fredag så har vi våran dragning för koncernledningen då. Så att då är det mycket att få in alla siffror för nästa år.
Ja, inför nästa år så är förväntningarna högt ställda.
Hela 2018 så ska vi gå rejält med vinst. Det har vi liksom lovat. Nu ska pengarna tillbaka. Så är det.
Men om vi går tillbaka till i år, hotellets allra första år. Hur går det då? Har de mycket gäster?
Vi har mycket gäster och det går jättebra. Det gör det verkligen.
Redan nu, bara 7 månader in, så har hotellet månader som går med vinst. Juni och september har varit allra bäst hittills med en snittbeläggning på 80%. Och det är inte bara At Six som det går bra för.
Alltså, jag skulle säga så här, om vi tittar på riket i stort, så länge vi har statistik tillbaka har det ju aldrig sett ut på det sättet. Det vill säga att vi har haft en så här hög beläggningsgrad, den är ju historiskt hög. Björn Arnek heter jag, är avdelningschef för branschekonomi på Visita, branscharbetsgivarorganisation för hotell, restauranger och besöksnäringen. Och vi sitter på vårt huvudkontor på Sveavägen 25 i Stockholm. Innan 2013 hade den aldrig legat över 51% på hotellmarknaden totalt. Nu är den uppe i 58. Så då kan man säga att det är unikt. Stockholm har haft högre beläggningsgrad än vad de har nu, men å andra sidan utbudet är ju så mycket större än vad det var när man senast man hade beläggningsgrader på den här nivån. Göteborg och Malmö har ju historiskt höga beläggningsgrader. Så är det.
Och hur ska man förstå det då? Varför går det bra?
Alltså man kan säga så här att två saker. Ett, vi har ju en trendmässig tillväxt som har pågått under lång tid som hänger ihop med att resandet ökar och så. Både internationella och svenska gäster på de svenska hotellen ökas liksom successivt trendmässigt över de sista 40 åren.
Ett sätt att mäta resandet på det är att mäta antalet internationella ankomster. Alltså folk som reser till ett annat land. De har gått upp från knappt 700 miljoner år 2000 till 1,3 miljarder förra året, enligt FNs turismorgan.
Sen finns det en ganska tydlig koppling till konjunkturen också. När det är bra konjunktur, då bor framförallt, då kommer det fler affärsgäster och konferensgäster på hotellen. Så att den kopplingen är väldigt stark. Och nu befinner vi oss i en ganska god konjunktur. Och det är en av förklaringarna till att det går bra just nu.
Hotellen i Sverige uppger att ungefär 55% av deras gäster är affärsgäster.
Samtidigt ska man, jag kan säga så här, det har ju skett en förändring egentligen på hotellmarknaden de sista, ska vi säga, 10 åren, där privatgästernas andel ökar successivt. De står för en allt större del av tillväxten, den rena turismen. Och där är kopplingen till konjunkturen inte lika tydlig, utan det växer mer trendmässigt. Och det som gör att hotellmarknaden svänger mycket, det är just konjunkturen och att affärs- och konferensgästerna, så att säga, svänger med konjunkturen. Men just nu så är det privatgästerna, och det är nytt, som står i stort sett för all tillväxt, alltså turismen.
Jag läste någonstans att hotellen vill ha en beläggningsgrad på 50% för att klara sig. Stämmer det?
Det kan säkert vara en tumregel, men det är uppenbart att det finns hotell som klarar av att långsiktigt driva verksamheter med lägre beläggningsgrader. Och det kan väl bero på att man har en annan... Verksamheten ser olika ut, man har olika typer av gäster och så vidare. Så att det går, för det finns orter där det finns hotell där man har beläggningsgrader som ligger under 50%. Och jag kan säga att tittar du utanför storstäderna, den genomsnittliga beläggningsgraden, den har mycket, mycket sällan legat över 50%, skulle jag säga.
Jag tänker på de historiskt höga beläggningsgraderna, att det aldrig har sålt så många hotellrum som det görs nu. Och så tänker jag på Brunkebergs torg, den där bortglömda platsen bakom Sergels torg som ingen riktigt verkar hitta till.
Och det märker vi när vi rekryterade. Man var så här, ja men så kom vi öppna hotellet och satt vi på ett pre-opening-kontor, så vi var inte här. Och så sa men det är på Brunkebergs torg, och det här är då, många är ju från Stockholm. Och så här, vad sa du att det var? Ja men Brunkebergs torg. Vart ligger det?
Och här, dit nästan ingen hittar, har alltså öppnat 3 stora nya hotell bara det senaste året. Bredvid At Six ligger systerhotellet Hobo, som också är Petter Stordalens hotell. Och tvärs över torget så har färgen knappt hunnit torka på Scandics nyöppnade Downtown Camper. Totalt handlar det om 864 nya rum, bara sedan i mars. Och det kommer att byggas hela 3000 nya hotellrum i Stockholm mellan 2016 och 2020. 2000 av dem kommer att ligga i innerstan. Och det betyder att rumsutbudet, det kommer att öka med 13%. Så hur är det ens möjligt att det finns en marknad för alla de här hotellen?
Men det är helt enkelt att efterfrågan har växt snabbare än vad utbudet har gjort. Så att beläggningsgraderna har ju som sagt legat över 70% nu de sista åren, vilket ju i historiskt perspektiv i Stockholm väldigt bra. Och det trots då att vi har haft en väldigt stark utbyggnad av kapacitet. Så det handlar om helt enkelt utbudet ökar mycket, men efterfrågan har ökat ännu mer.
Ja, det har varit en stark utbyggnad av kapaciteten, som Björn Arnek uttrycker det. Men
samtidigt är det så här att egentligen under 2014-2015, när beläggningsgraden, nu pratar jag i landet i stort, gick upp kraftigt, då var det faktiskt så att kapaciteten på hotellmarknaden minskade under en period. Och det där kunde man ju koppla till så att säga, migrant flyttströmmarna som kom. Det var ganska många hotell som ställde om sin verksamhet från hotell till asylboende helt enkelt. Och då minskade kapaciteten faktiskt något på hotellmarknaden. Det är väldigt sällsynt att ha gjort det under de sista 40 åren. Men nu är det till exempel i Stockholm så är det ett antal stora hotell som har öppnat de sista åren. I Malmö har man haft en väldigt kraftig utbyggnad, nya konserthallen och hotellen som är kopplade till det. Så där ökade det med uppåt 15-20%. Och ändå, ska sägas, så gick inte beläggningsgraden ner, vilket är ganska fantastiskt. Så att ibland är det också så, kan man ju säga, som att utbudet möjliggör ju för en ökad efterfrågan också, så att utbudet är lite, om man starkt uttrycker, skapar sin egen efterfrågan.
Okej, det går bra för hotellmarknaden. Det är hög konjunktur, resandet ökar, räntorna är låga, det ökade utbudet har matchats av en hög efterfrågan. Men om vi bryter ner lite grann. Beläggningsgraden i Sverige och i Stockholm är alltså historiskt hög. I Sverige ligger den på strax under 60% och i Stockholm på 73%. Det betyder att till och med när det går riktigt bra så står mellan 30-40% av hotellrummen tomma. Det låter mycket, tycker jag. Vad är det jag missar?
Man ska se det här över ett år också. Det är väldigt stora säsongsvariationer. När du tittar, så att säga, när du kommer in i under vinterhalvåret och tittar i januari, december, då är det inte särskilt mycket människor som bor på hotell överhuvudtaget. Det kommer inte så mycket turister till Stockholm till exempel, därför att Stockholm på vintern är inte som på Stockholm på sommaren. Under andra tider av året, om vi tittar till exempel september, maj, augusti, då är det ju i princip fullt på hotellen. Så att det beror ju mycket på det, att det är en ganska stor säsongsvariation. Så ska man få upp beläggningsgraden ännu mer, ja, då måste man ju bli bättre på, då måste man ju få gäster att komma under den tiden när de inte kommer. Och det är klart att det är inte jättelätt.
Bryter man ner det ännu mer så kan man se stora variationer bara under loppet av en vecka. Och veckans sämsta dag, alla kategorier, det är söndagen.
Privatresterna har åkt hem och affärsresterna har inte kommit än.
Söndagen är helt enkelt glappet mellan de som ska på möten och de som ska på sightseeing. Och hur är det med det där egentligen? Vilka gäster vill hotellen helst ha? Affärsresenärer eller privatresenärer?
Jag tror att hotellen är glada över alla gäster de kan få, men det är klart att det är väl så att affärsgästen, så att säga, har en lite högre betalnings, lite mindre pris okänslig helt enkelt än vad privatgästen är.
För det är jobbet som betalar.
Ja, precis. Det är väl så. Men jag tror man som privatresenär helt enkelt funderar lite mer kring de sökerna. Det är klart att man som affärsgäst också har, det finns restriktioner där också, och man har resepolicy och allt möjligt. Men en affärsgäst ska ju någonstans som de kanske själva inte bestämmer, utan det har med jobbet att göra. En privatgäst så bestämmer väl vad man ska åka, och där har kanske priserna och liksom vad det kostar har en större betydelse.
Om affärsresenärerna kan betala mer, betyder det att de är viktigare för en hotellchef som Therese Mårtensson på At6?
Ja, nej, vi behöver båda. Det gör vi verkligen.
Däremot är Therese Mårtensson tydlig med att det faktiskt är en typ av gäster som de vill ha mer av.
Vi vill ju komma åt de internationella gästerna. Så att vår önskan är att ha 70% internationella och 30% nationella. Och där är vi inte riktigt än. Nu är det lite mer 50-50. Men, och det har mycket mer att göra att de internationella gästerna, de betalar mer. Så att då kan man också ta lite mer betalt. Och det passar oss, för det är så vårt hotell. Vi behöver ju få in pengar för att kunna leverera den servicen och kunna ha det materialvalet vi har och så vidare.
Kan betala mer, ja. Men hur mycket differentierar man egentligen priserna utifrån olika gäster och olika tider på året?
Mycket. Verkligen. Där sitter ju vår revenue manager dagligen och uppdaterar och justerar och håller koll också på så fort det är någonting som händer. Om det är en stor kongress i Stockholm eller bara en konsert, så är ju han direkt där och skruvar på priserna helt enkelt.
Hur mycket handlar det om som man justerar?
Ja, där, det beror på om det är någonting stort som händer. Alltså om vi vet att okej, nu släpps en konsert. Då är det ju ganska drastiskt. Så här, okej, nu måste vi... Här höjer vi.
Men handlar det om att dubbla priserna? Nej.
Nej, inte så mycket. Gör inte. Men man har olika nivåer. Så att totalt har man 16, eller vi jobbar med 16 olika nivåer. Och sen så är det ju en viss procent att när hotellet har så här mycket beläggning, ja, då går det upp till nästa nivå. Och sen jobbar man ju väldigt mycket med att man vill ha gäster som bor kanske då även... Det är lättare för oss att fylla en tisdag till exempel. Så utmaningen är... Tisdag och onsdag är väldigt lättsålda, och så utmaningen måndag och torsdag. Så att då gäller det också att få konsten att faktiskt optimera hela sin vecka. Och det är ju det som revenue management handlar om, att hitta den kvoten som stannar kanske 4 nätter.
Att optimera hela veckan och få turisterna att stanna över söndagen är såklart viktigt. Och när man jobbar med att optimera lönsamhet så finns ett särskilt nyckeltal som används inom just hotellbranschen.
Revenue per available room.
Det förkortas REVPAR, och Björn Arnek på Visita förklarade så här.
Den genomsnittliga intäkten per disponibelt rum. Det vill säga att man pratar ju dels om snittpriset på de rum som man faktiskt säljer. Men om man säljer väldigt få av de rum man har och har höga priser, då kommer man inte tjäna särskilt mycket pengar per rum som man faktiskt har disponibelt. Så därför är det viktiga ju att, eller i den bästa av världar, så har man ju höga snittpriser och höga beläggningsgrader. Kombinationen där är ju väldigt bra. Sen kan man ju ha en situation, ett hotell som har ganska låga priser men hög beläggningsgrad. Kan man ha en bra intäkt per disponibelt rum. Ett annat hotell kan ha väldigt höga priser men låg beläggningsgrad. Och så då, i slutändan kommer de här hotellen ut så här lika bra. Det var ju en väldigt teoretisk, hypotetisk tanke. Men så att det viktiga för hotellen är ju så att säga både och. Va? Kombinationen av det pris du tar ut i genomsnitt per rum och den beläggningsgrad du har. Det är därför det här nyckeltalet då, REVPAR, är så viktigt. Det är kombinationen av båda.
Att öka sin beläggning är såklart ett sätt att öka sin REVPAR. Och ju synligare och tillgängligare ett hotell är, desto bättre. Och nu kommer vi till en annan förkortning som också används flitigt inom hotellbranschen, nämligen OTA.
Online Traveling Agency. Det är alltså det är resebyråer på nätet, typ då Hotels.com, Expedia och Booking till exempel. Den andel av bokningen som går via de här så kallade OTA-erna, de ökar ju hela tiden. Det är ju så att de tar, så att säga, när det gäller distributionsmarknaden, en större del av marknaden. Så är det.
Och hur ser andelen ut då?
Alltså de står väl idag i Sverige, det här kan ju variera internationellt också, men jag skulle säga att genomsnitt, ungefär 15% av bokningarna sker via de här i dagsläget.
Och det är på precis den där marknaden som en startup som heter Dib Hotel försöker slå sig in.
Nästa Östermalmstorg.
Jag har bytt stadsdel för att åka och träffa Dib Hotels vd Sami Pergament.
Har du varit här förut?
Nej, det har jag inte. Nej. Jag har inte alls någon koll på det stället.
De hyr in sig på ett ställe som heter Epicenter. Ett slags kontorshotell för digitala startups. Sami Pergament har varit vd sedan årsskiftet, men bolaget grundades 2015 av två killar som heter Tim och Daniel.
Tim och Daniel träffades på ett bröllop i Brasilien och insåg då båda att de hade en dragning mot entreprenörskap och diskuterade ett antal idéer och identifierade nog ett antal marknader tidigt som där det fanns en problematik där utbud och efterfrågan inte riktigt matchade varandra, delvis på grund av ineffektiv prissättning. Och initialt så kikade de på taxibranschen där man då sa att det fanns en peak på morgonen och eftermiddagen, men däremellan så stod bilarna still i flera timmar. Och då hoppade de in i ett 50-tal bilar och började förhandla med priset och insåg rätt så snabbt att man kunde, när beläggningen var låg, pusha ner priset rätt mycket. Och samtidigt så hände ju väldigt mycket på den marknaden med Uber etc. Så att då lyfte de blicken och hittade hotellmarknaden istället, där man ser i globalt sett så är beläggningsgraden 60%. Det innebär att 40% av världens hotellrum står tomma.
Och det var där, på den delen av marknaden, som Tim och Daniel ville in. De ville helt enkelt hitta ett sätt för hotellen att lyckas sälja de där rummen som ändå står tomma. Och såklart tjäna pengar på att ta en andel på vägen. Så snart var alltså företaget Dib Hotel fött. Idén är att den som vill bo på hotell ska kunna säga vad hen är beredd att betala, och sen får hotellen bestämma om de tycker att det är värt eller inte. Sami Pergament förklarar lite närmare hur det funkar.
Ja, men kanon. Så besökaren går in på dibhotel.com, väljer stad, väljer datum, hur många singel respektive dubbelrum som önskas, och sen så då stjärnkategoriseringen 1-5. Klicka på gå vidare, och på nästa sida så i olika städer kan man då välja olika områden. Och utöver det som gick att välja på första sidan så finns det även möjlighet att välja bort frukost och städning mellan nätterna för att pressa ner priset ytterligare eller lägga till gym eller pool som då pushar upp priset lite.
När han har fyllt i alla sina preferenser så får han alltså en rekommendation på ett pris. Mm. För ett dubbelrum i Bordeaux två dagar senare på ett trestjärnigt hotell inklusive frukost och städning så föreslår sajten att han ska vara beredd att betala 90 euro.
Då säger vi att sannolikheten att ett hotell kommer acceptera detta är 90% och väljer sen kunden att dra ner priset till 74 euro i det här fallet så sjunker sannolikheten till 61%.
Och när allt är ifyllt och klart så skickas det här budet till alla hotell som matchar preferenserna.
Sen så reserverar vi reserverar budbeloppet i 48 timmar men kunden brukar ofta ha ett svar inom 4-5 timmar och ibland kan det gå liksom på 2 minuter.
Om ett hotell tackar ja till budet, då är det bindande. Och det är inte förrän då som man får veta vilket hotell man har bokat. Och det är en av de stora skillnaderna mot andra bokningssajter som booking.com eller hotels.com där hotellets namn alltid är synligt. Idag har Dibhotel 13 anställda. 9 sitter nere i Serbien där företaget också är baserat och 4 sitter i Stockholm. Sen starten så har de tagit in 13 miljoner i kapital och Sami Pergament som såklart tror stenhårt på den här idén tror också att det är precis som för de flesta startups dröjer minst ett par år innan de går runt. Och den största utmaningen menar han, förutom att nå ut till sina kunder, det är skepticismen.
Så att vi står inför samma utmaning som, nu ska inte jämföras med Uber och Airbnb, men lite samma utmaning i termer av skepticism från konsumenterna. Alltså det vill säga att kan kunden lita på den som hyr ut sin lägenhet eller taxichauffören? Och i vårt fall är det då, liksom, kan man lita på att de hotell som finns inom vår tjänst, att det är bra hotell och att det kommer verkligen att matcha kundens preferenser?
Ja, jag tycker det är väldigt spännande.
Therese Mårtensson, hotellchef på At Six, gillar att hotellen som ansluter sig till Dibhotel inte behöver skylta med sitt namn.
Jag gillar att det är ett nytt sätt att tänka på. Och just det där att det inte är att... För det är ju farligt att när man droppar sina priser. Det är ju verkligen... Där vill man ju inte hamna, utan man vill ju behålla sitt... Just för varumärket så är ju inte det. Så att jag gillar idén. Jag tycker att det är väldigt spännande, framförallt. Att det kommer nya sätt att sälja på tycker jag är jätte...
Ja. Finns det ett behov tycker du? För man tänker, man kanske går runt och går med vinst och klarar sig med en beläggning på 70%. Man kanske inte sådär, verkligen måste sälja alla rum.
Precis, om jag tänker för At Six då, så skulle jag säga att det inte är värt att droppa det i pris. Utan då är det bättre för oss att ha några rum kvar. Och ändå hålla vårt snittpris som man säger.
Therese Mårtensson ska hasta vidare. Det är ju trots allt i början på veckan när hotellen har som mest gäster. Men innan jag lämnar hotellet At Six så vill hon visa mig deras 14 meter långa cocktailbar.
I cocktailytan.
Och här är den.
Här är den, 14 meter.
Fantastiskt.
Ja, hur maffigt.
För det är också här inne som hotellchefen Therese Mårtensson har sin favoritplats.
Jag gillar ju bordet och sitta faktiskt. Det här ser också lite olika ut, men jag gillar att sitta där. Det tycker jag är min.
En stor halvcirkelformad soffa lite nere i hörnet sådär.
Ja, precis. Under ett fantastiskt konstverk. Ja, det är nog min favoritplats faktiskt.
Ni har hört ett reportage av Åsa Secker som jag hoppas kommer att göra fler gästspel i Kapitalet framöver. Och med de orden är vi också klara för idag. Kapitalet är tillbaka om en vecka, såklart. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då!